Ja, vänner, välkomna till Söderköping. Idag befinner jag mig i en mycket, mycket vacker helgedom. Och framför mig så har jag en kommunambassadör, en guide, som heter...
Ola Lönnqvist.
Ola Lönnqvist, ja. Tack för att du ville ställa upp.
Ja, det är roligt. Det här är ju min hobby.
Härligt. Ola, berätta lite grann om det här kommunambassadör. Det är någonting som jag definitivt inte hört talas om förut.
Vi är, så vitt jag kommer ihåg idag, 4 stycken i Söderköping. En motion som kom för 2 år sedan ungefär från en politiker som tyckte att vi skulle ha folk på stan med skylt som hade rätt att störa våra turister med att fråga om de hade problem och hjälpa dem på väg och så. Och i och med skylten så är man ju liksom auktoriserad att göra det. Och det innebär att man ska kunna Söderköping förr i tiden och nu för tiden. Och kanske också lite i framtiden.
Precis. Och det är rätt unikt det här.
Ja, jag känner inte till det någon annanstans. Sen kan man ju diskutera med ordet ambassadör. För ambassadör, det tycker jag man ska vara när man jobbar någon annanstans än på hemorten. Mm. Men det är inte jag som har hittat på titeln.
Nej, det har ingen betydelse. Men du är i alla fall en person som ska hjälpa turister till rätta.
Ja, det är meningen.
Det är härligt.
Och marknadsföra stan för att öka antalet invånare. Mm. Så att vi har gott om plats för alla i Mullsjös omgivningar.
Ja, det är bra. Ola, vi ska börja lite grann med Söderköpings historia. När grundades Söderköping?
Så om din fråga är formulerad och eftersom du inte har sagt om det är Söderköpings stad eller kommun så kommer det vara fräckt nog att säga att Söderköping grundades 1 januari 1974.
Ja,
med det utseende som vi har idag.
Ja,
och sen har vi en annan grundning på 50-talet, annan på 20-talet. Mm. Men det är stan du menar?
Ja. Ja.
Denna fråga låter sig icke besvaras så enkelt.
Nej.
Vi anser idag att vi fick stadsrättigheter omkring 1200-1205. Men vi har inget dokument som visar det.
Nej. När är de första dokumenten då?
Som talar om stadsrättigheter, ja. Tidigt 1500-tal. Och det bekräftar rättigheten att vara stad. Det står till och med något som ni får fortsätta att vara stad, något som ni varit sedan urminnes tider.
Mm.
Ungefär. Den betydelsen. Men om man tittar på när vi fick bebyggelse här i stan, när folk började bo i det här området, så kan vi säga som så att före år 1000 eller före år 900, låt säga före 950, var det omöjligt att bo här. Mm. Därför att då gick Östersjön hit in.
Oj då. Mm.
Via viken Slätbaken. Mm. Vi har haft en landhöjning här på 1000 år som enligt forskarna är cirka 5 meter. Och kommer vi till den centrala delen så är vi 5-6 meter över nuvarande vattenytan.
Mm, mm, mm.
Så att något samhälle här före 950 brukar jag säga är fullständigt omöjligt. Och detta är rätt intressant därför att det fanns amatörforskare verksamma till och med i den här kyrkan som vi sitter som hävdar att vi var Birka. Vi kan inte vara Birka. Franska besökte Birka 100-150 år innan det var möjligt att vara bosatt i Söderköping. Så det är en fullständig omöjlighet. Däremot kan jag väl berätta att några kilometer härifrån åt Skönberget uppåt här så finns det mycket stora gravfält från järnålder, vikingatid och även något från bronsåldern. Och min personliga hypotes är att där fanns en samhällsbildning före 950. Och att sen när det blev torrlagt så att de kunde inte ha någon hamn i Skönberget längre så var de tvungna att följa och bosätta sig där det fanns möjlighet att ha en hamn. Och då flyttar man ner hit till Söderköping. Så jag hävdar Söderköping före Söderköping låg i Skönberga.
Mm.
Jag har pratat med några professionella historiker. Och ingen säger att jag har fel, men ingen säger att jag har rätt.
Man tvistar lite med andra ord.
Det är ju alltid så när man kommer långt tillbaka i historien att det finns inte alltid en säker sanning.
Du kanske har följt för ett antal år sedan, rätt många år sedan, så Dag Stålsjö kanske du kommer ihåg.
Ja, han var i Söderköping också.
Han
ja.
Var här också och rörde runt och han var uppe i Falböjde och rörde runt och påstod att det var Svea rikes vagga stod ju där. Och...
Ja, om han ändrar lite Svea rikes vagga och säger Göta rikes vagga så köper jag det direkt.
Ja, just det. Men visst är det roligt, Ola, att man har lite olika åsikter och får igång en diskussion, en debatt.
Det är så jag jobbar när jag håller föredrag, föreläsningar, när jag guidar och även när jag skriver. Jag vill öka medvetandet, ja, skitsamma vad det heter, bland folk så att man börjar tänka och fundera och ifrågasätta. Och så måste man kunna se världen som den såg ut på den tiden.
Mm.
vilket vi inte alltid gör när vi sysslar med historia. Vi ser de här träden, de har ju stått här sedan 1000 år, när de bara är 100 år gamla och så vidare och så vidare.
Mm. Är det viktigt för oss människor i dagens samhälle att veta vad som hände för så här många år sedan, tillbaka i tiden?
För en del av oss är det det. För en del är det inte viktigt. Som tjänsteman i kommunen, som jag har varit i många år, så hävdar jag att det är väldigt viktigt att bygga vår framtid på vår bakgrund. Det gäller att lära av de goda saker man har gjort och de misstag man har gjort, så att man liksom för rätt sak vidare, va? Och tittar man och lyssnar idag på människor, ser bara på de här släktforskarprogrammen i radio och tv och liknande, Allt för Sverige som spelades in här till exempel förra året, mer och mer människor vill veta sin bakgrund. Och ju mer vi blir blandade med varandra, ju mer vill man titta tillbaka, känner jag. Och jag tycker att historia betyder mycket.
Tror du att människor blir tryggare av det?
Ja, det tror jag. Framförallt som vi har ju en liv i Sverige idag som innebär att generationerna umgås inte så mycket som de gjorde för 50 år sedan, för 100 år sedan. Då fanns det ju generationsboende. Tre generationer bodde tillsammans. De äldre tog hand om de yngsta. De yngsta när de blev äldre tog hand om de äldsta och så vidare. Vi har missat det, och det där skapade en inneboende trygghet. Och den är på väg bort.
Om vi tittar lite mer på Söderköping, vad är det som karaktäriserar det här samhället? Vad är det man tänker på när man hör ordet Söderköping?
Glass.
Glass.
Det är det ena de tänker på. Det andra är köerna på E22.
Jaha.
Ja, men alltså det är den faktiska verkligheten. Pratar du med turister framförallt, ja, men vi måste åka dit. Det kom några från, jag kommer inte ihåg vilket land, och hade en karta, och där var glass kiosken, smultronstället inritat. Det var dit de skulle, alltså de kom från ett annat land och har blivit hänvisade över det skälet. Och sen, och det är kö där nere i juli månad, så det tar mellan 3/4 och en timme att komma in på detta glassställe för att äta glass, va? Vi åker dit tidigt i juni, så är det ingen kö. Och sen är det trafiken på E22, framförallt fredagkvällen söderut mot Sankt Anna skärgård, mot Öland, från Stockholmsområdet, och sen söndagskvällen tillbaka. Det står still, va? Så tyvärr, det är en negativ sak, och det andra är en positiv. Men när folk kommer hit och har gått runt och tittat, så säger de, vilken idyll.
Ja.
Underbar miljö med kanalen, med Storån, med de gamla 1700-1800-talshusen och in i de underbara kyrkorna vi har här, som ju i mångt och mycket har kvar en medeltida prägel och så vidare. Och sen finns det en och annan som säger, vilka trevliga människor det här i Söderköping också.
Men som sagt, Söderköping har ju väldigt mycket att ge oss. Den kyrkan vi sitter i nu, Sankt Laurentius-kyrkan, hur dateras den enligt dig?
När jag flyttade hit 1971.
Och då fanns den?
Och ja, det fanns det, givetvis. Och jag började lära mig om Söderköpings historia lite grann och var intresserad i början på 80-talet. Då gick man ut på sakristians gaver och tittade på Sankt Lars som står där med sitt halster. Och under honom så stod det ett årtal från sent 1200-tal. Och då sa alla som guidade, då invigdes kyrkan. Sen upptäcker man ju efter ett tag då, när man börjar läsa lite, att församlingen är nämnd 50 år tidigare, 1253. Och finns det en församling, så utgår jag ifrån att det finns någon, en byggnad som man kan mötas i. Någonstans. Det är min hypotet. Alltså borde ha funnits en kyrka 1253. Men den såg inte ut som den här ser ut i så fall.
Nej.
Den här kyrkan som vi är nu, den ser väldigt mycket sent 14, tidigt 1500-tal ut. Eftersom det var en stor eldsvåda som bröt ut här i slutet på 1400-talet. Och då hade vi inte de här valven som vi har här inne. Det här är ju medeltida valv, vill jag säga. Men de kom till omkring 1500, 1505, 1510. Utan det var en helt annan tak. Vi hade inte de här treskeppsvarianten vi har här. Alltså en helt annan kyrka innan det. Men grundstommen och en hel del av det finns ju kvar från den tiden. Det är det ena. Det andra är ju, man går in i en kyrka, det kommer ju mycket folk från Europa in hit. En hel del som inte är lutheraner eller reformärta, utan de är katoliker. Och de känner sig hemma. För det liknar mycket deras kyrkor så att säga. Men sen är det ju som vi vet att alla våra svenska kyrkor förändrades under reformationen. Vi hade ju en ny herre som bestämde hur de skulle se ut. Och sen är det ju som så att alla kyrkor, precis som mitt hem, har förändrats under nyttjandetiden. Men om vi säger mitten av 1200-talet, vågar jag säga. Och den nästa kyrka vi har här, Drottens kyrka, är enligt en del kanske till och med något äldre. Och den uppe i Skönberga, som nu ingår i församlingen här, är ännu äldre, för den invigdes, vet vi, 1171. Och alla tre har prägel utav att vara gamla. Och det är fantastiska, det är underbar akustik. Men det är hopplöst att sitta här på fullsatta gudstjänster med alla dessa pelare som är här.
Det är svårt att se, ja.
Ja.
Ja, men man får lyssna desto mer istället.
Jag har föreslagit att de ska sätta in tv-skärmar här, och
det är så det är, sig.
Det är så det är än så länge.
Sen vet jag att innan vi spelar in programmet här nu, så träffade du några turister utanför här, och då sa du någonting om gråsten.
Ja, till vänster om den nuvarande entrén så är det en gråstensväg. Och gråsten byggdes kyrkor av innan mitten av 1200-talet, för vi fick tegel hit med bröder och munkar och liknande på 1200-talet. Det innebär att det kan ha varit en kyrka som har legat där. För i marken vid den entrén finns det också byggnadsrester utav gråsten. Och det finns arkeologer som har varit där, men de vågar inte uttala sig om det är en kyrka eller om det är en profan byggnad. Jag gissar kyrka. Och jag gissar att den tillhörde kungsgården Bosgård, som ligger bara 25 meter härifrån. Och att det var den kyrka som de byggde upp någon gång när Bosgård kom till, som vi inte heller vet riktigt. Och att de hade patronatsrätt i den kyrkan och så vidare. Och sen att det hände någonting med den så småningom. Men här är vi ute på halis väldigt mycket.
Ja, det behöver inte vara så halt precis. Är det så, Ola, också att det där med arkeologi och historik är väldigt svårt?
Jag har ju
lite komplicerat
att nöjet att studera båda bitarna på en amatörnivå framförallt, men också lite grann på universitet. Och jag måste säga att arkeologin till att börja med under de senaste 30-40 åren har utvecklats något enormt i och med att man har kunnat använda, om jag förenklar det, naturvetenskapliga metoder att med markradar, infraröd behandling. Alltså mer sådana metoder som gör att man lättare kan tränga in och undersöka material och fynd och se vad som finns. Så där har kunskapen ökat. Historia, min uppfattning att de dokument som finns, som vi kan läsa som är grunden för historia, de finns kvar, men de tolkas olika under olika århundraden. Det fanns en tolkning på 1800-talet, det finns olika tolkningar under 1900-talet, och tolkningen är väldigt mycket färgad utav den tid man själv lever i. Och därför är det lite intressant att läsa sådana här dokument och inleda diskussioner. Tyvärr är det inte så lätt med en del professionella yrkesverksamma historiker, för de är väldigt låsta i sin tanke så att säga. Och vi som är amatörer, vi är amatörer.
Har det aldrig hänt någon gång att en amatör har påpekat någonting som en proffsgubbe sagt, ja, det där har jag aldrig tänkt på?
Inte som jag känner till, men däremot tvärtom.
Ja, just det. Arkeologi pratar vi om här i den här kyrkan. Har det gjorts utgrävningar?